Seriemördarpodden, Jeffrey Dahmer, del 3. Det här avsnittet är skrivet av Jenny Sterner och det är uppläst av mig, Dan Hörning. För klippning står David Dava Persson. Jag fortsätter spela in i Corona-studion och vi kommer att upprätthålla utgivningstakten. Vi kommer ju 10 delar om Jeffrey Dahmer och det är möjligt tack vare er som sponsrar Seriemördarpodden på Patreon. Patreon.com, sök på Seriemördarpodden. Där väljer du om du vill bidra till podden och du kan välja en summa per avsnitt. Det är ett ömsesidigt avtal, den vanliga summan är $2. Och ger vi inte ut några avsnitt så kostar det inga pengar. Tack så jättemycket till er som sponsrar Seriemördarpodden på Patreon. Varning för allt i princip. Lyssna inte på avsnitten om Jeffrey Dahmer om du är känslig. För en fullständig varning, se del 1. Och jag skojar inte, serien om Jeffrey Dahmer innehåller fler obehagliga detaljer än det mesta som vi gör i Seriemördarpodden. Jeffrey kunde inte släppa mannen med blicken. Joggarens lårmuskler spändes när han kämpade sig upp för backen med metodiska steg. Jeffrey kunde inte höra mannens andetag, men han såg ångan som pustade ut ur hans halvöppna mun. Ånga som bildades i det nästan nollgradiga vädret. Ändå hade mannen shorts. Jeffrey tyckte om att mannen hade shorts. Han kände hur han själv började andas tungt, kanske lika tungt som joggaren. Mannen var strax uppe för backen. Jeffrey såg honom bara bakifrån nu. Han smekte sig själv över framsidan på byxorna. Hans blick var fokuserad på mannens spända lår. Han gjorde sig redo. Den här gången skulle han kanske göra det. De senaste 3 nätterna hade han drömt om vad han skulle göra med joggaren. Ingen skulle märka något. Ingen skulle se något om Jeffrey drog in joggaren en bit från vägen. Det grönskande buskaget var allt för lummigt för att någon skulle se någonting. Mannen hade så lite kläder på sig och nu var han uttröttad. Det här skulle bli enkelt och det skulle bli fantastiskt. Året var 1977. Jeffrey Dahmer hade nyss fyllt 17 år. Det fanns så många saker som upptog hans tankar. Och ingen av dem handlade om skolarbetet. En av sakerna Jeffrey ofta tänkte på var att han hade insett att han var homosexuell. Han hade börjat känna en attraktion för män. Han hade egentligen aldrig haft något intresse för flickor och kvinnor. Det hade aldrig pirrat i honom när flickorna i klassen någon gång tittade på honom och fnissade lite generat. Det var bara pojkar och män som kunde göra Jeffrey intresserad. Han hade gått och väntat på dagen då han skulle vilja vända sig om efter en flicka i skolkorridoren, men den dagen hade aldrig kommit. Istället hade han börjat vända sig om efter de tonåriga pojkarna och ibland efter de manliga lärarna. Jeffrey berättade inte det här för någon. Det var som sagt 1977 och de homosexuella hade ingen naturlig plats i samhället. De flesta levde fortfarande i garderoben. Det var bara 15 år sedan den första delstaten, Illinois, hade gjort homosexuellt könsumgänge lagligt, det vill säga inte längre straffbart. Det skulle dröja ända till 2003 innan samkönad sex var lagligt i hela USA. Att vara homosexuell var någonting skamligt på 70-talet. Det fanns fortfarande de som ansåg att homosexualitet var en sjukdom. Stonewall-upproret hade inträffat den 28 juni 1969. Det var en protest mot hur homosexuella behandlades i samhället. Protesten var centrerad runt en gaybar som hette Stonewall i New York. Det här kan ha varit ett steg på vägen till det som skedde 1973, att homosexualitet togs bort från listan över mentalsjukdomar i USA. Så sent som 2019 bad den amerikanska organisationen psykoanalys, APSAA, The American Psychoanalytic Association, om ursäkt för att de hade hävdat att homosexualitet var en sjukdom. Det hade inte funnits med som diagnos på många år, men det hade inte kommit någon slags erkännande att homosexualitet hade benämnts och behandlats fel tidigare. Organisationen erkände även att felbehandlingen bidrog till stigmatiseringen av homosexuella, homosexualitet och hbtq-personer i allmänhet. Diagnosen togs bort helt 1986. När Jeffrey Dahmer tänkte på andra män handlade det just om sex. Inte så mycket om romantik. Inte alls faktiskt. Jeffrey tänkte inte heller så mycket på det som många kanske skulle beskriva som vanlig sex. Det som upptog Jeffreys tankar var att fullständigt dominera en annan man. Han hade blivit förvånad första gången den tanken hade dykt upp i hans huvud. Puberteten hade ändrat hans kropp, men den hade också förändrat hans tankevärld. Jeffrey kände att de nya tankarna nog hade funnits där i bakgrunden länge, men att det var först nu han hade släppt lös dem och låtit dem komma upp till ytan. Jeffrey var på väg att bli en man och han visste att han inte var intresserad av kvinnor och troligtvis aldrig skulle bli det heller. Han visste också att hans sexualitet inkluderade våld. Han blev upphetsad när han tänkte på att han skulle styra skeendet i det sexuella mötet helt ensam. Att ta kontroll över en man och försätta denne i en situation där Jeffrey hade all kontroll och mannen inte hade någon kontroll alls. Det var vad han ville. Jeffrey drömde om att få göra precis allt han ville med en annan man, även om den mannen sa emot eller på andra sätt visade att han inte gav sitt samtycke. Jeffrey ville skada en annan person. Han ville våldta och förnedra en man sexuellt. Allt efter att tiden gick växte Jeffreys drömmar om våld. Han ville nog inte bara skada. Han ville döda och han ville väldigt gärna dissekera den döde också. Han insåg att hans tankar inte alls var normala. Men han kunde inte hjälpa det. Han drömde till och med om det på nätterna. Varje natt. Natt efter natt efter natt. Gränserna mellan sex och död började bli otydliga för Jeffrey. Han förstod inte var det ena slutade och det andra började. Känslan och längtan övermannade honom nästan. Han kände att han inte längre var herre över sina lustar. Det var de som styrde honom och inte tvärtom. Under tiden som Jeffrey kämpade med sina nya demoner blev Joyce och Lionels äktenskap ännu sämre. Föräldrarna hade mindre och mindre tålamod med varandra och det gick nästan att ta på osämjan i hemmet. Atmosfären hemma var tjock av missnöje, ilska och ångest. Joyce ville ha mer uppmärksamhet, men Lionel kände sig kvävd och höll sig borta ännu mer istället. Och när han väl var hemma var Joyce besviken och självömkande. Lionel blev irriterad eller drog sig inom sitt skal eller åkte tillbaka till sitt arbete. Ibland orkade varken Joyce eller Lionel stå emot lusten att säga exakt vad de tyckte om den andra med hög röst. Lionel kände ibland ett sting av dåligt samvete gentemot Jeffrey och hans lillebror David när bråken skedde mitt i köket. Men han försvarade sig med att det var Joyce som hade börjat, Enligt Lionel var allt Joyce fel. Och enligt henne var naturligtvis allt Lionels fel. Jeffrey hatade att se sina föräldrar bråka. För att dämpa sin ångest inför deras gräl fortsatte han att dricka ännu mer alkohol. Det enda som motiverade Jeffrey att gå upp på morgonen var att han kunde hitta djur som han kunde flå och dissekera efter skolan. Det och alkoholen blev som akut antidepressiv medicin för Jeffrey och la i alla fall för stunden ett lock över smärtan och oron som han kände inför föräldrarnas krackelerande förhållande. Innerst inne förstod Jeffrey att det här inte kunde sluta väl. Föräldrarnas bråk skulle inte som av ett mirakel sluta av sig självt en dag. Nej, allt skulle bara bli värre. Och vad skulle hända då? Osäkerhet var någonting som Jeffrey inte tyckte om. Vad skulle hända med honom om föräldrarnas gräl bara blev värre och värre och värre? Han visste inte och han avskydde att inte veta. Han avskydde ovissheten nästan mer än grälen. Efter att Jeffrey hade blivit påkommen med det spetsade hundhuvudet i förra avsnittet hade han blivit så skicklig på att dölja det han gjorde med de döda djuren att hans föräldrar numera inte hade en aning om att han fortfarande höll på med det. Men å andra sidan, tänkte Jeffrey, så skulle de förmodligen inte ha märkt någonting alls ens om Jeffrey hade dissekerat djur vid middagsbordet. Joyce och Lionel var båda så uppslukade av sina kraschade drömmar om den lyckliga kärnfamiljen att de inte verkade se någonting annat än sig själva. De klarade helt enkelt inte av att lyfta blicken från sin egen misär och se Jeffreys lidande. Medan Jeffreys skolkamrater gjorde upp planer för framtiden och kämpade för att uppnå sina mål, sjönk Jeffrey allt mer ner i apati. Eleverna var snart klara med det sista året i high school. Men Jeffrey hittade inget syfte med livet förutom det där mörka, det där förbjudna som han nästan alltid hade i tankarna. Det som han försökte förtränga men inte klarade av att hålla borta några längre stunder. Jeffrey låg på sängen i sitt rum när han inte letade kadaver eller tog hand om de döda djurens kroppar. När han låg där i sin säng blickade han upp i taket och fantiserade istället för att plugga eller söka jobb. Han fantiserade om att förnedra och döda andra män. Striden som Jeffrey utkämpade på insidan var inte lätt att se på utsidan. Förutom att han blev mer och mer tillbakadragen visade han ingenting de gånger han var tvungen att umgås med andra. Han gjorde inte mer väsen av sig än nödvändigt, han hamnade aldrig i konflikt med någon, han tjafsade aldrig emot och han blandade sig inte i när hans föräldrar grälade mer och mer öppet. Han slutade göra sig själv till pajasen i skolan. Han orkade inte längre. Han ville inte längre. Han kände själv hur förnedrande det var att förvandla sig själv till en gycklare för att andra skulle skratta. Och vem lurade han förresten, tänkte han. Det var ju inte så många som skrattade numera. De flesta bara vände sig bort med en min av avsmak. Det var bättre att inte ens försöka vara en del av gemenskapen. De släppte ju ändå inte in honom. Han hade det bättre i bakgrunden. Helst skulle han vilja vara helt osynlig. Då skulle han ju kunna göra precis det han ville. Och han visste vad han skulle göra först av allt. Jeffrey hade vid flera tillfällen sett en manlig joggare springa förbi en bit bort ut med vägen där familjen Dahmer bodde. Ofta på samma tider varje dag. Jeffrey tyckte att joggaren var oerhört attraktiv. Han hade följt efter mannen på avstånd vid flera tillfällen och han kände till rutten som mannen brukade ta. Joggaren verkade gilla rutiner. Han tog alltid samma väg flera gånger i veckan. Jeffrey tyckte ibland att han kände igen mannen. Kanske var han en av lärarna på skolan. Det var inte en lärare som han själv hade i något ämne, men mannen var väldigt lik en av lärarna i samhällskunskap för de lite yngre klasserna. Kanske var det han. Snygg var han i alla fall, och vem han egentligen var spelade ju ingen roll. Men Jeffrey brukade spana på läraren i skolan också, även om han tyvärr inte träffade honom särskilt ofta. De yngre klasserna hade ofta sina lektioner i en av skolans andra byggnader. Men ibland fick Jeffrey syn på läraren i matsalen och han kunde inte riktigt avgöra om det var den här läraren som var den svettige löparen. En del av slingan som joggaren sprang omgavs av tät vegetation. Det var höga buskar omgärdade av träd. Jeffrey tänkte att det var ju dubbelt bra. Buskaget kunde agera gömställe innan överfallet och under attacken skulle buskarna vara ett perfekt ställe där han osedd kunde göra allt det han ville göra med sitt offer. Först skulle han slå honom medvetslös. Han funderade på hur man slår någon medvetslös enklast. Kanske kunde man göra det med en stor sten. Men joggaren skulle kunna slå stenen ur handen på honom. Eller så skulle Jeffrey kanske tappa greppet om stenen. Eller så möjligtvis kanske det var svårt att träffa rätt med en sten. Och kanske skulle det vara svårt att få tillräckligt mycket kraft. Jeffrey funderade och kom fram till att ett baseballträ kanske vore bättre. Jeffrey fantiserade länge. Han vände och vred på hela scenariot. Han tänkte ibland att det kanske kunde räcka med fantasin att den i sig skulle tillfredsställa honom. Men han visste innerst inne att det inte var så det fungerade. När han hade följt efter mannen några gånger visste han att han skulle göra något mer än att bara fantisera så småningom. Att ligga där nedkrupen i sängen i pojkrummet med ena handen innanför kalsongerna och tänka på joggaren, det räckte inte. Det räckte inte alls. Det skulle komma en dag då Jeffrey bestämde sig för att göra det han fantiserade om i verkligheten. Det var han helt säker på. Och en dag var stunden Jeffrey hade väntat på inne. Han hade planerat överfallet noga och han hade beväpnat sig med ett baseballträ. Baseballträ var ändå det bästa tillhygget. Han skulle kunna få till bra kraft genom att svinga det och det skulle inte vara så lätt att få tag på det och få ur det ur hans grepp. Det gick bra att bära med sig utan att någon som såg honom skulle tycka att det var det minsta konstigt. Varken hans mamma eller pappa hade sett honom när han tog baseballträt från garaget. Hade Lionel sett honom hade han nog tappat hakan och blivit glad. Glad över att hans son äntligen skulle spela en lagsport. Lionel hade gett upp hoppet om lagsport för länge sedan. När Jeffrey tänkte på det här skrattade han tyst och sorgset för sig själv. Att inte duga för sina föräldrar, att inte duga för sin egen pappa, det gjorde ont. Det gjorde väldigt ont. Jeffrey skakade på sig och försökte få tillbaka fokus. Han var inte här för att ligga och vara vemodig och blödig. Han hade en uppgift och en plan. Han kröp ner bakom buskarna och la sig för att vänta på sitt offer. Han hade tålamod. Han hade allt tålamod han behövde. Om joggaren kom om 2 minuter eller 9 timmar, det spelade ingen roll, kände han. Bara han kom, och det skulle han göra. Han låg där förväntansfull. Men ett par minuter blev en timme och sen 2. Jeffrey halvlåg lite hopkrupen för att inte synas. Han behövde ändra ställning ofta. Han stelnade till och det började krypa i armarna och benen. När han ställde sig upp försiktigt vek sig nästan benen som hade domnat av att ligga i samma ställning för länge. Med jämna mellanrum fick han ställa sig upp och skaka armar och ben för att blodcirkulationen skulle komma igång igen. Och sen tillbaks ner i buskaget med blicken vänd mot början av backen. Joggaren kunde ju komma vilken sekund som helst. Men tiden gick Ibland tyckte sig Jeffrey se någonting, men det visade sig bara vara en cykel som han hade sett långt borta. Ett par gånger kom det joggare, men båda gångerna var det kvinnor. Till slut var Jeffrey tvungen att inse att joggaren som han väntade på inte skulle dyka upp, trots att han alltid sprang just den här veckodagen. Hade mannen sett honom när han låg där i busken och tittade förra gången? Eller hade något annat fått honom att ändra sina rutiner? När Jeffrey till slut på kvällen insåg att mannen inte skulle komma, då gav han upp. Han skulle inte ta med sig baseballträet igen. Det här var ju egentligen helt galet. Jeffrey bestämde sig för att planen att skada och kanske döda den här joggaren, det var nog bäst om det fortsatte att vara en fantasi. Strax innan Jeffrey skulle fylla 18 gav hans föräldrar till slut upp och skilde sig. Föräldrarna var fortfarande tvungna att bo kvar under samma tak tills det hade avgjorts vem som skulle få bo kvar i huset eller om det skulle säljas. Bråken fortsatte, men de ändrade karaktär. Nu handlade grälen istället om egendom och om vårdnaden av David. Både hans mamma och pappa ville att David skulle bo hos dem. Hårda ord for fram och tillbaka och det slutade nästan alltid med att Joyce grät våldsamt och dramatiskt. Sen blev det helt tyst. Ibland hörde Jeffrey hur dörren till köket slog igen när pappa gick ut. Lionel kunde vara ute i timmar efter de här grälen. Ibland kom han inte tillbaka förrän Jeffrey hade somnat. Jeffrey hörde aldrig någon av sina föräldrar nämna hans namn i något av de hetsiga grälen. Han hoppades att det berodde på att han ju nästan var vuxen och att de inte skulle välja var han skulle bo. Kanske fick han välja själv. Han hoppades att det berodde på det. Men han var inte säker. Han tänkte att det nog var ganska sannolikt att hans föräldrar inte skulle ha kämpat om honom, även om han bara hade varit 12 år som David. Både mamma och pappa fick nästan alltid en mjukare ton i rösten när de pratade om David, medan Jeffreys namn nästan alltid åtföljdes av en suck. Det var skillnad på honom och David. David var det älskade barnet. Jeffrey var barnet som de tyckte bara innebar problem. David var allt som Jeffrey inte hade varit i hans ålder. David sysslade med lagsport. Han hade massor med kompisar. Han hade haft en söt liten flickvän redan när han var 11. Jeffrey önskade nästan att han var 12 år igen. För då skulle han ju veta säkert. Men samtidigt ville han verkligen veta hur det stod till med hans föräldrars kärlek till honom. Han ville nog inte veta svaret, trots allt. Det blev dagen före skolavslutningen. Den allra sista dagen på high school. Även om Jeffrey inte brydde sig så mycket var det ändå en examen. Det var slutet på år av det som kändes som tortyr. Och kanske var det början på något nytt. Kanske var det början på någonting bra. Jeffrey försökte vara hoppfull. När han kom hem från skolan dagen före skolavslutningen såg han till sin förvåning mamma och den 12-årige David stå vid mammas bil som stod parkerad utanför deras hus. Han såg på långt håll att bilen var fullpackad med saker. På taket var en säng fastsurren. Jeffrey gick fram till dem. Men vart ska du, mamma? Joyce vände sig mot honom. Vi flyttar, Jeffrey. Vi flyttar hem till West Allis. Vilka vi? Jag vill inte flytta till West Allis. Joyce skakade på huvudet. Nej, jag menar jag och David. Inte du. Du ska stanna hos pappa, Jeffrey. Jag fick David mot att jag gav honom huset. Men jag tar examen imorgon, mamma. Du måste komma då. David måste komma då. Jag vet att du tar examen, Jeffrey. Men det kan inte hjälpas. Vi har väldigt lång väg att köra. Jag vill komma iväg ikväll, annars kommer vi aldrig fram. Och jag har verkligen sett fram emot att äta lördagsmiddag hemma hos moster. Du vet ju hur bra hon är på att laga mat. Joyce tittade nästan bedjande på Jeffrey. Som att han skulle tycka att det var rimligt att hon valde en lördagsmiddag hos moster före honom. Framför hans examen. Jeffrey Dahmer kände sig med ens väldigt, väldigt liten. Joyce gick fram till Jeffrey och gav honom en kram. Hon klappade honom lite tafatt på ryggen. Han drog in mammas välbekanta doft av Mary Kay-puder och hårläggningsvätska. Och den där parfymen som hans pappa alltid hade sagt att han älskade så mycket. Men det verkade pappan förstås inte göra längre. Och så, innan kramen knappt hade börjat, var den över. Plötsligt kände Jeffrey en klump i bröstet. David kom fram till honom. Jeffrey la en hand på hans axel. Bröderna hade aldrig varit riktigt nära varandra. Kanske på grund av åldersskillnaden. Men nu kände Jeffrey halsen snöras upp. Nej, de fick inte åka nu. De fick inte. Till sin fasa hörde Jeffrey sig själv be mamma att stanna kvar. Han bönade och bad. Bara en enda dag till. Han hade inte varit beredd. Bara en dag till, mamma. Bara en dag till. Inom sig kände han paniken växa. Att förlora sin lillebror som han aldrig riktigt hade lärt känna kändes nu som en katastrof. Han hade fortfarande handen kvar på Davids axel. Han kände hur hans grepp kramade om David som för att hålla honom kvar. Han kände sin lillebrors värme genom tyget i den nystrukna blårutiga skjortan. Nej, ville han skrika. Nej, nej. Joyce avbröt honom. Nåja, nu måste vi nog åka. Hoppa in i bilen, David. David vände sig mot bilen och gjorde som mamma sa. Men hans steg såg lite motvilligt ut. Jeffrey ville protestera igen. Men han visste att hans protester inte skulle göra någon skillnad. Hans mamma hade aldrig brytt sig om vad han ville. Jeffrey tog ett steg tillbaka när Joyce svängde runt bilen för att köra ut från uppfarten. Under en kort sekund mötte hans blick Davids genom bilens sidoruta. Och han såg att David grät. Förvånat insåg Jeffrey att han också grät. Sen var det över. Hans mamma och hans lillebror var borta. Jeffrey tog examen från high school den 4 juni 1978. Och här behöver vi påpeka att det finns olika uppgifter från olika källor vad som hände de här dagarna. Det jag berättade nyss var att Joyce tog med sig David och åkte dagen innan Jeffreys examen. Men det finns andra källor som säger att Joyce ännu inte hade flyttat det datumet. Men att båda föräldrarna glömde bort att det var Jeffreys examensdag. De få vänner, eller snarare bekanta som Jeffrey hade kvar, gav sig av mot jobb eller mot college i olika delar av delstaten och landet. Jeffrey blev kvar. Han kände sig fullständigt övergiven. Nog för att han förstod att hans skolkamrater inte kunde stanna kvar för hans skull. Men ändå, det var som att han blev den enda som var kvar, förutom Lionel förstås. Först försvann mamma och David och sen försvann skolkompisarna. Men någon gång strax efter skolavslutningen var i alla fall Joyce och David tillbaka. De hade saker kvar i huset som Joyce ville hämta. Och så hade hon saker hon var tvungen att gå igenom. Och det skulle nog ta några dagar. Lionel förstod då att Joyce inte hade någonstans att bo. Så Lionel flyttade ut. Han ville ge Joyce en chans att hitta en bra bostad till sig och David. Han ville inte kasta ut sin exfru och sitt barn i hemlöshet. Och dessutom hade Lionel någonstans han kunde flytta. Han hade nämligen träffat en ny kvinna, Sherry. Hon var 37 år gammal och hon var också skild sedan 4 år tillbaka. Lionel var nu 42, precis som Joyce. Lionel och Sherrys plan var att flytta in tillsammans i huset och sälja hennes hus. Men först måste ju Joyce flytta ut en gång för alla. Det gick någon vecka. Det var högsommarvärme, trots att det inte ens var i mitten av juni. Men det märkte inte Jeffrey av. Han tillbringade mesta tiden i sitt rum. Om han var utomhus var det efter skymningen. Jeffrey hade inga pengar och maten var i princip slut. Joyce och David hade åkt igen, den här gången för gott, hade mamma sagt. Hon och David skulle bo hos släktingar tills vidare, men det bad hon Jeffrey att inte berätta för Lionel. Kanske skämdes hon över att hon inte hade kunnat ordna något mer beständigt för dem. När Joyce åkte lämnade hon inga pengar till Jeffrey. Kanske trodde hon att Lionel hade gett honom pengar. Under de dagar som hon hade varit borta hade Jeffrey ätit upp alla torrvarorna i skafferiet. Samma dag som de tog slut kom Lionel. Pappa blev upprörd när han insåg att Joyce hade lämnat Jeffrey helt ensam utan pengar och mat och utan att berätta det för honom. Nästa dag flyttade Lionel och Sherry in i huset. Jeffrey var nu tvungen att hantera en styvmamma. Och det gick jättebra. Sherry och Jeffrey kom bra överens. Till skillnad från Joyce engagerade sig Sherry i Jeffrey. Vid måltiderna försökte hon peppa Jeffrey att han skulle söka till college. Eller kanske i alla fall söka ett jobb. Jeffrey blev inte alls irriterad. Han tyckte om det här. Han tyckte om att någon brydde sig om honom. Han tyckte om uppmärksamheten. Det kändes ovanligt, men bra. Även om han inte orkade följa Sherrys råd. Även om Jeffrey förstod att det inte var någon idé att slåss om vårdnaden över en 18-åring. Han var ju vuxen nu. Han hade fyllt 18 den 21 maj. Så var han helt förstörd över att ingen av hans föräldrar hade velat kämpa om honom. Att det blev så att han nu bodde hos Lionel var mer för att det var Jeffrey som blev över. Jeffrey kände tydligt att han var den som ingen ville ha. Det kändes som att Lionel tog hand om honom som något slags försök till fredspipa med Joyce så att han skulle få träffa David. Omsorg från någon av sina föräldrar var det så länge sedan Jeffrey fick att han knappt mindes hur det kändes. Den senaste gången var kanske när de skaffade honom en extra lärare som försökte hjälpa honom att hitta motivationen att engagera sig i skolarbetet. Och det hade varit precis när han kom in i tonåren. Och det var ju inte någon nära, varm omsorg, men det var det enda tillfället som Jeffrey kunde minnas. Med Sherry var det annorlunda. Trots att Jeffrey nu i princip var vuxen visade hon honom precis den värme och omsorg som han inte var van vid och som han alltid hade velat ha. Sherry var positivt lagd och hon rekommenderade både till Jeffrey och Lionel att Jeffrey borde börja på college direkt efter high school. Att sluta skolan eller ens göra ett uppehåll, det skulle inte vara bra, argumenterade hon. Då skulle Jeffrey kanske aldrig komma igång med mer studier. Och Sherry sa att Jeffrey kanske skulle tycka att college var mycket mer stimulerande än grundskolan och high school. Jeffrey hörde vad hon sa och han trodde nog på henne, men han orkade inte ta tag i saker. Det verkade alldeles för jobbigt. Han gick in på sitt rum och stängde dörren. Han la sig på sängen och tittade upp i taket. Hans tankar vandrade iväg och han började återigen tänka på män. Hjälplösa män som han kunde skada och döda. Jeffrey önskade att allt hade varit annorlunda. Han önskade att han hade varit annorlunda. Det kröp i honom fortfarande. Han visste varför. Han visste vad han ville göra. Han hade vetat det ända sedan han stod där och väntade på joggaren. Han hade ju tänkt ut i detalj vad han skulle göra med joggaren. Den planen ville han sätta i verket. Men han behövde ett nytt offer. Joggaren hade aldrig kommit tillbaka. Jeffrey fick svårare och svårare att hålla emot sina mörka tankar när han var helt ensam med bara dem som sällskap. Nu var det bara en fråga om tid. Han visste att det inte längre var en fråga om han skulle låta mörkret ta över. Frågan var bara när han skulle låta mörkret ta över. Det blev den 18 juni 1978. Jeffrey var uttråkad. Han hade det tråkigare än någonsin. Hans pappa hade åkt på en jobbresa och Sherry hade följt med. Jeffrey kände att han måste ta sig ut nu. Han måste gå ut, han måste träffa någon att umgås med, bara för en liten stund. Han drog en kam genom håret och tog sin sommarjacka i handen. Han öppnade dörren och gick ut. Han hade inte någon egentlig plan för vad han ville göra. Han hoppade in i bilen och han sladdade ut på vägen som gick utanför huset. Steven Hicks var 18 år gammal och kom från den intilliggande staden Coventry. Precis som Jeffrey var Steven lång och smidigt byggd. Han var dryga 180 cm och han vägde runt 73 kilo. Steven skulle fylla 19 om 4 dagar. Han hade tagit sig ut för att ha en kul dag. Han gick till Ohio Route 224 och väntade en stund till en bil full av hans kompisar dök upp vid 11-tiden på förmiddagen. Steven var en populär kille och hade många vänner. De tänkte åka till Chippewa Lake Park där de skulle gå på en rockkonsert på eftermiddagen. Vännerna tillbringade större delen av eftermiddagen i parken. De njöt av vädret och av musiken. När det började bli kväll åkte vännerna i förväg. De skulle ses sen på den gamla nedlagda flygplatsen. Vännerna frågade Steven hur han skulle ta sig hem. Vill han inte åka med dem trots allt? Steven log. Han skulle göra det han alltid brukade göra när han skulle någonstans. Han skulle använda tummen. Vännerna skakade lätt på huvudet. Lifta när man har en chans att få skjuts. Men Steven insisterade. Han ville stanna i parken en liten stund till. Och kom ihåg, lifta aldrig. När Steven väl kände sig nöjd tog han sina saker och släntrade ut mot vägen. Det hade varit en underbar dag. Steven var klädd i blå jeans som de flesta andra ungdomar. Han hade på sig en halskedja med ett rött kors hängande i halsgropen. Han hade blå tennisskor. Han funderade på om han kanske ändå inte skulle hoppa över att träffa kompisarna på flygfältet. Han skulle nog få svårt att hinna dit i tid. Klockan började närma sig 8 på kvällen. Och just den här kvällen hade hans föräldrar också en liten fest. Stevens pappa fyllde år och Steven hade skaffat en fin present till honom. Vi vet dock inte vad den här presenten var. Steven tänkte att det var nog bättre att han åkte direkt till sin pappas födelsedagsfest. Hans vänner skulle säkert förstå. Han hade nämnt att han planerade att åka till sina föräldrar senare på kvällen. Steven ställde sig vid vägkanten och höll upp tummen i den riktning han ville åka. Bil efter bil körde förbi utan att ens sänka farten. Steven väntade. Det kändes som att han hade väntat på att få lift i en evighet. Och värmen vid vägkanten var svår att stå ut med, även om det var kväll. Han började gå. Det var som att bilarna som rusade förbi fick asfalten att ånga. Men så hörde han ett billjud bakom sig, där han gick i vägens färdriktning. Det lät som en bil som bromsade. Snabbt vände han sig om och sträckte upp tummen. Bilen saktade ner och svängde in till vägkanten. Den unge mannen i bilen, Jeffrey Dahmer, lutade sig över passagersätet och vevade ner fönsterrutan. Steven böjde sig in för att fråga om de skulle åt samma håll. Jeffrey svarade att han inte riktigt visste vart han skulle. Han var öppen för förslag. Kanske ville Steven ta en kall öl med honom innan han åkte hemåt. Steven tänkte efter. Det hade varit en lång dag. Men å andra sidan verkar den här killen trevlig och det vore skönt att varva ner lite efter den intensiva dagen med vännerna. Han skulle hinna hem till sina föräldrar ändå. Han nickade och log mot Jeffrey samtidigt som han sträckte ut handen och öppnade bildörren. Med en lättad suck sjönk han ner i passagerarsätet och drog igen dörren. Jeffrey presenterade sig och Steven gjorde detsamma. Jeffrey la in ettans växel och vände sig med ett stort leende mot Steven. Ja du, ska vi åka då? Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och likea där eller följ. Jag finns på Instagram och Twitter, heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Nästa tisdag är den sista tisdagen i månaden, så då kommer ett avsnitt av Seriemördarpodden Premium. Gratisvarianten av Seriemördarpodden kommer 40 tisdagar om året sedan 2018, alltså inte den sista tisdagen i månaden. Damer del 4 kommer alltså den 7 juli. Seriemördarpodden Premium kommer inte bara ut den sista tisdagen varje månad utan 3 gånger varje månad. Så att det finns 3 avsnitt av Seriemördarpodden Premium. Om du sponsrar Seriemördarpodden på Patreon så får du tillgång till de avsnitten. Du kan också hitta dem som en del av Podmis abonnemang som kostar 69 kronor i månaden. För ett 20-tal olika poddar, däribland Seriemördarpodden Premium. Tack till Jenny för det här manuset. Tack till Dava för ljudsättningen och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.